Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Mia Edvall Inselander. Du är generalsekreterare på Advokatsamfundet och suttit drygt ett år. Vad är de två eller tre viktigaste huvudfrågorna för er just nu?
Jag skulle vilja säga att det är två olika saker. Det ena är vilka viktiga frågor vi har utåt sett och sen vilka viktiga frågor som vi har internt, så att säga. Utåt sett så är en av de absolut viktigaste frågorna förtroendefrågorna för advokater och advokatkåren. Och med det hänger samman etiken. Det är en viktig fråga att advokater ska agera etiskt och att de gör det och att de följer de etiska reglerna. Och också att allmänheten förstår vikten av advokatens roll i ett demokratiskt samhälle. Att man förstår skillnaden på advokater och jurister, det är en av de viktigaste frågorna. Sen är en annan viktig fråga utåt sett advokatsamfundets betydelse som en remissinstans. Vi svarar ju på väldigt många remisser per år, i stort sett alla lagförslag. Och där fyller advokatsamfundet en viktig roll i rättssäkerhetsfrågor, för vi är en av ganska få ändå instanser som fokuserar mycket på rättssäkerheten. Och det blir allt viktigare i samhället, skulle jag vilja säga. Så där är det är väldigt viktigt. Det är två frågor externt, så att säga. Internt så tycker jag att en väldigt viktig fråga för advokatsamfundet är att ena och hålla samman advokatkåren. För advokater är ganska, jobbar med väldigt olika typer av juridik och på olika typer av byråer. Och jag tycker att det är en jätteviktig framtidsfråga att ena och hålla samman advokaterna och att alla advokater känner sig delaktiga i samfundet.
Vad det gäller just etiken, den här frågan utåt, så har ju den också hamnat i strålkastarljuset i år. Inte, liksom också medialt, men även också delvis internt. Justitiekanslern JK har ju drivit vidare en fråga från advokatsamfundets disciplinen där man tycker att ni borde varit hårdare i, man borde ha utestängt en advokat, och man har drivit den frågan vidare till högsta domstolen. Kan man tänka vad det gäller etiken att ni kommer bli strängare framöver?
Alltså generellt kan man inte svara så, därför att alla disciplinärenden behöver ju prövas individuellt, så att säga, utifrån de förutsättningarna i just det fallet. Men med det sagt vill jag säga att etiken är viktig, och det är väldigt viktigt att varje ärende prövas liksom på ett korrekt sätt, där man också känner att det finns disciplinära åtgärder som möter upp mot de övertramp som sker, så att säga. Så att jag tror att vi har en väldigt viktig tid framför oss framöver att pröva dem. Det finns ju flera ärenden nu som ligger hos disciplinnämnden just nu. Och det är, liksom, det är lite för tidigt att säga, tror jag, hur praxis kommer att utvecklas. Utan vi får se kanske det här närmsta året vad som händer i disciplinnämnden och göra bedömningar och utvärderingar utifrån det, tror jag.
När du pratar om att man ska ena kåren, på vilket sätt kan ni bli mer relevanta för de affärsjuridiska byråerna?
Ja, vi blir väldigt gärna mer relevanta för de affärsjuridiska byråerna. De affärsjuridiska byråerna klarar sig ju väldigt bra själva, om man säger så. Alltså de är stora och liksom ligger ofta i framkant när det gäller liksom digitalisering och innovation och så. Så på det sättet så har ju inte de kanske samma behov av ett samfund som de kan ringa och rådgöra kring digitalisering och så. Men jag tror att vi kan bli mer relevanta kanske som en slags sambandscentral. Alltså det är klart att det finns frågor även för de stora affärsjuridiska byråerna som har stor betydelse. Där vi kan föra en gemensam diskussion med många byråer samtidigt. Och kanske utifrån det diskutera vad är viktigt för er alla så att säga. Att ena på det viset och vara en slags sambandscentral tror jag.
Kan du ge något konkret exempel på när ni har agerat sambandscentral?
Ja, ett tydligt exempel har varit nu under det här året som har varit i relation till Juno, som är ju en juridisk informationstjänst som Norstedts juridik startade för drygt 1,5 år sedan nu. Och där har väldigt många advokatbyråer reagerat på att den fungerade mycket bristfälligt. Det är nästan ett understatement, men många advokatbyråer var väldigt upprörda över hur bristfälligt den fungerade och vad det kostade. Och där har vi agerat en slags sambandscentral, sammanställt olika synpunkter från olika byråer, men från de stora byråerna också verkligen, och agerat som ett slags språkrör i en dialog med Norstedts juridik kring hur vi kan få det att fungera bättre. Så där, det tycker jag har varit både roligt och bra att vi har kunnat göra det.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Under den här tiden, du har ju suttit drygt ett år och det har ju inte varit vilken period som helst kan man ju lugnt säga. Va? Ja. Vad har coronakrisen fått för konsekvenser för de svenska advokatbyråerna?
Den främsta konsekvensen tror jag som man tänker på är ju digitaliseringen, att den har fått påskyndas helt enkelt. Där är det också en viss skillnad mellan stora och små byråer. De stora byråerna låg redan ganska långt fram i digitalisering och funderingar kring AI och så. De mindre byråerna har haft lite tuffare med det, tror jag, att digitalisera. Men det är ju den stora förändringen, att man har behövt ha klientmöten, förhandlingar, skiljeförfaranden digitalt istället för fysiskt. Och det har påverkat advokatbyråerna jättemycket. Men sen påverkar det även i viss mån rättssäkerheten när det gäller digitaliseringen förstås.
Vilka utmaningar ser du vad det gäller rättssäkerheten med ökad digitalisering?
Ja, alltså de främsta frågorna som vi har stött på advokatsamfundet är ju just i förhållande till när mål ska prövas, alltså processer, förhandlingar, förberedelser, möten där saker och ting ska prövas. Där finns det risker för rättssäkerheten i att det inte helt enkelt blir en fullgod prövning, kan man säga, lite generaliserande. När man till exempel ska hålla förhör per telefon eller på länk, så är det inte säkert att bevisvärderingen kan ske lika fullgott som den gör när man träffas fysiskt. Så att, och det tror jag framtiden får utvisa lite grann, hur det har fungerat och vad det har fått för konsekvenser.
Ni utbildar också advokater och ni har också vidare utbildningar och sådär. Har den verksamheten kunnat fortgå under pandemin?
Det korta svaret är ja. Men vi har som alla andra behövt anpassa oss lite grann ibland från månad till månad kring hur utbildningarna skulle utföras med tanke på smittorisker helt enkelt. Så att just nu, som läget ser ut nu i början på 2021, så genomför vi alla våra utbildningar och examen digitalt. Och det fungerar väldigt bra.
Vad har ni fått för respons om det har dröjt kring att man kan då bli advokat till exempel? Och varför är det viktigt att det ska gå fort?
Ja, bra fråga. Det är klart, för de enskilda juristerna som vill bli advokater, så är det ju jätteviktigt förstås. Att har man tänkt sig att nu är det dags för mig att bli advokat, så har ju det betydelse förstås för den enskilda personen. Och då framförallt under våren så blev det förseningar. I mars-april där så ställde vi in helt. Och då blev det vissa förseningar. Men sen har vi som sagt, vi har tagit igen det. Så att det är inget som har blivit så försenat, tror jag. Så att det har liksom påverkat särskilt mycket. Vi har hunnit i kapp, så att säga. Och vi kan också se att det är inte färre personer som har blivit advokater år 2020 än vad det blev 2019. Utan tvärtom så är det fler. Så på det sättet så har vi hunnit med. Men bitvis under den här perioden så har vissa varit kritiska och undrat över varför det har blivit försenat. Och då har vi försökt förklara det utifrån smittskyddsläget helt enkelt. Och att vi arbetar på så snabbt vi kan helt enkelt.
Pandemin har ju inneburit en rad nya lagar. Du pratade här tidigare om att ni är en remissinstans. Så ni har väl fått en hel del att göra, kan man säga. När det är nya lagar som kommer och som på kort tid ska börja gälla, vad får det för konsekvenser för rättssäkerheten?
Ja, det kan få stora konsekvenser om nya lagförslag inte får tillräcklig tid på sig att utredas och analyseras. Det är därför Sverige är ju generellt sett känt för att ha ganska långa utredningstider och remisstider och så. I grund och botten är det någonting bra. För att när remissinstanser får möjlighet att titta på lagförslag, så får ju lagstiftaren så att säga input ifrån andra delar av samhället som kanske har kunskaper som inte riktigt finns och som behövs för att lagen ska bli så säker och proportionerlig som möjligt. Och med de här pandemilagstiftningen så har jag varit lite bekymrad över att det har varit väldigt korta remisstider. Den första lagen som skulle träda i kraft i våras, där var remisstiden en dag. Från en lördag till en söndag. Och det säger sig ju självt att det är ju väldigt svårt att göra en grundlig analys och utredning av ett lagförslag på en dag från en lördag till en söndag.
Helg också.
Ja, helg, precis. Så det var bekymmersamt. Och sen den här nya pandemilagstiftningen som har trätt i kraft här nu alldeles nyligen i januari 2021. Där var remisstiden 2 veckor. Och det är också ett gränsfall, tycker jag, kring hur mycket tid som behövs för att man ska kunna analysera. Särskilt mot bakgrund av att den här pandemilagstiftningen är ju väldigt ingripande. För den inkräktar ju på mänskliga fri- och rättigheter som näringsfrihet och föreningsfrihet, demonstrationsfrihet. Och då tycker jag att det är någonting som vi måste ta med oss framöver och fundera över. Alltså vi kan inte acceptera så korta remisstider framöver, tycker jag.
Har ni agerat där på något sätt från samfundets sida?
Ja, vi har varit väldigt tydliga med det i våra remissvar. Att vi tycker att det är alldeles för kort. Det var en förordning nu som vi fick också med bara någon dags remisstid här i början på året. Så i våra remissvar har vi varit väldigt tydliga med det. Jag vet att lagrådet också har kritiserat det. Så att jag hoppas att det blir bättre. Det behövs en bättre framförhållning helt enkelt.
Men det är ju också väldigt speciella tider just nu. Kan man begära bättre framförhållning under de här omständigheterna som vi befinner oss i?
Generellt ja. Faktiskt. Jag tänker att ett bra exempel är ju att den här första pandemilagen, den trädde ju i kraft i våras, var det kanske april. Och sen upphörde den i somras. Sen hände det ingenting. från september till december när man helt plötsligt skickar ut ett lagförslag som man ska svara på 2 veckor. Och det visar ganska tydligt, man hade hela hösten på sig att förbereda ett lagförslag och skicka ut det på remiss.
Justitiedepartementet är det då, eller?
Ja, precis, ja. Regeringskansliet och Socialdepartementet tror jag framförallt är det som har arbetat med det där.
Men pandemin är inte slut, kommer det hålla i sig att det kommer vara så här korta...
Jag har ju respekt för förstås att det är speciella tider och att det krävs snabbare remissbehandlingar än annars. Det har jag förståelse för. Men jag tror att det är viktigt att man ändå arbetar liksom, hela tiden har det i bakhuvudet. Att vad kan vi göra för att försöka ligga lite grann steget före och tänka efter vad kan vi tänka oss, vad kan behövas framgent så att det inte blir för snabba puckar.
Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen, daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Det är ju flera intressen kan man säga som sätts mot varandra, som näringsfrihet kontra rätten till, vad säger man, liv och
mänskligt. Ja, rätten till liv är ju det faktiskt. Ja. Mm.
Hur har ni liksom resonerat här? Eller kan du säga någonting om det under pandemin?
Det är oerhört viktiga frågor. Och det här är ju frågor som inte har liksom prövats i Sverige sedan andra världskriget. Så att det är ju liksom verkligen en unik situation. Men generellt kan man väl säga att liksom rätten till liv, när vi nu är i en pandemi där det finns risk att människor dör, Så är det väl så att rätten till liv i mångt och mycket kanske måste väga lite tyngre än rätten till näringsfrihet till exempel, eller demonstrationsrätten. Om man nu ska liksom förenkla resonemangen lite grann. Men det är samtidigt viktigt, och det är därför de här remisstiderna är så viktiga, att man får en möjlighet att analysera det hela noggrant. För det måste fortfarande vara proportionerligt. Det är någonting som advokatsamfundet alltid påpekade sina remissvar, att man måste göra en avvägning, en proportionalitetsavvägning. Står det här i proportion? När det gäller den senaste coronapandemilagstiftningen här, då menade vi att det nog står i proportion. Alltså vi behöver möjligheten att kanske eventuellt stänga ner på grund av rätten till liv, att den i det här fallet väger tyngre. Samtidigt var vi väldigt noga med att understryka också att den här rätten till ersättning och kompensation för alla de som påverkas är också extremt viktig. Och den, där var inte, tycker jag, lagförslaget tillfyllest på det viset att man inte tillräckligt har utrett vilken kompensation kan näringsidkare och företagare få.
Det återstår att se fortfarande.
Verkligen, ja. Och det är en jätteviktig fråga ju för alla som alla företagare.
När får man veta det?
Ja, så snart som möjligt hoppas jag. Det har ju funnits en hel del kritik också inom de politiska partierna kring det. Och jag vet att man, det är ju inte helt lätt förstås heller att tala om vilken slags kompensation och hur den ska preciseras och på vilken nivå och så. Men det är alltjämt väldigt viktigt att liksom betrygga näringslivet, företagare, näringsidkare om att de faktiskt kan få en hjälp också om man stänger ner deras verksamhet. Där tycker jag att det borde ha funnits en större tydlighet.
Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
Om vi återgår till branschen, advokatkåren. Hur ser framtidens advokatbransch ut, skulle du säga?
Oj, det är en stor fråga. Framtidens advokatbransch kommer ju definitivt att vara mer digitaliserad. Och där har vi ju skyndat på processen, tror jag, lite grann i och med corona. Jag tror att framtidens advokatbransch också måste förhålla sig till liksom arbetsmiljö och mångfald. Det är en jätteviktig fråga på advokatbyråer, där jag kan tycka att advokatbyråerna ligger lite efter. Alltså mångfald, och handlade ju både om kön, andelen kvinnor och kontra män, men det handlar också om människor med annan bakgrund eller andra språkkunskaper eller så kanske, som mångfald. Det är viktigt, tycker jag, i framtidens advokatbyråer, att de liksom återspeglar samhället kanske lite bättre än vad de gör idag. Så att, jag hoppas ju att framtidens advokatbyråer kommer att återspegla samhället lite mer.
Är det viktigt ur någon särskild juridisk aspekt att det är så?
Alltså, det är viktigt för att möta klienternas behov. Mm. En advokat är ju till för sin klient. 100% lojalt och oberoende. Och klienter återspeglar ju hela samhället. Det finns ju alla typer av klienter. Och då pratar vi både om företag men privatpersoner och så. Och jag tror att om advokaterna ska vara de bästa rådgivarna. Vi har ju inte advokatmonopol i Sverige. Så att en klient kan ju vända sig till en jurist som inte jobbar på en advokatbyrå. Men om advokatbyråerna liksom ska behålla det förtroendet de har idag och sin position, så tror jag det är väldigt viktigt att de kan möta alla typer av klienter. Och det gör man nog bäst genom att det är en mångfald, och att det som sagt återspeglas i de som jobbar på advokatbyråerna också.
Frågan om mångfald är knappast ny. Alltså man har ju sett också till exempel advokatfirman Binge har haft en mångfaldssamarbete med Angereds gymnasiet till exempel. Man har också haft Centrum för rättvisa som drev ett case mot Uppsala universitet där, som gällde just mångfald. Att man hade tagit in personer med annan bakgrund före dem med bättre betyg. Jag tror Centrum för rättvisa vann. Men det är ingen ny fråga. Vad kan ni från samfundet göra för att öka mångfalden inom kåren?
Vad vi främst kan göra, tror jag, är att diskutera och väcka en debatt och diskussion kring det här. Och lite grann som det jag sa förut, vi kan vara en sambandscentral kring att liksom, nu låt oss prata om de här frågorna allihopa tillsammans. Så att det inte blir liksom för enskilt och förstängt. Utan där tror jag att vi kan vara en viktig sambandscentral i att belysa och få fram frågorna ännu tydligare på agendan, helt enkelt.
Då säger jag tack till dig, Mia Edvall Insulander, för att du var med här.
Tack.
Du har lyssnat på podden Affärsvärlden Magasin med mig, Helene Rådstein. Mer fördjupande reportage, artiklar, analyser hittar du på affärsvärlden.se. Och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill. Det går bra att kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller mejla om. Min mejladress är helene.rothstein@affärsvärlden.se. helene.rothstein@affärsvärlden.se. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!